Jag tänkte jag skulle fortsätta. Jag har talat ett par gånger om församlingen här under hösten. Vad församlingen är. Och jag kallar den här serien för det troendes gemenskap. Och vi har talat om att församlingen är den levande Gudens församling. Församlingen är Guds eget folk, sanningens spelare och grundval. Och församlingen är ett redskap för Gud också i andevärlden. Och vi behöver alla nödvändigt delta i de troendes gemenskap. Och i det andra avsnittet så behandlade vi församlingens ledarskap. Särskilt den lokala församlingens ledarskap. Och vi talade om församlingsledare, församlingstjänare, diakoner och om äldste. Och så sa vi att kristet ledarskap är ett tjänande ledarskap. Det handlar om att vara föredömen, inte om personliga fördelar. Så långt hade vi kommit ungefär. Och idag så ska vi fortsätta med en del som jag har kallat för att bygga upp Kristi kropp. Och jag tänkte mig att nu har vi hållit till ganska mycket i den lokala församlingen. Och nu tänkte jag tala om församlingen i ett lite vidare perspektiv. Men också hur vi alla är involverade. Det här uttrycket att bygga upp Kristi kropp, det kommer från Efeserbrevet 4. Där det står i en vers som handlar om de här olika tjänsterna som Gud har gett till församlingen för att hjälpa oss, du och jag, att göra vår uppgift som är att bygga upp Kristi kropp. Därför valde jag den här rubriken. Och det är ju så att Gud har en församling i världen, kan man säga. Och sen de här församlingarna som vi, där vi samlas, våra bönegrupper, våra samfund och allt möjligt. Det är olika sätt att organisera, men egentligen i grunden så är det en församling som Gud har. Det framkommer på väldigt många ställen. Och också när jag hade tänkt att tala bara om de här tjänsterna som hjälper oss på vägen. Men så upptäckte jag att när man läser det i sitt sammanhang så handlar ju hela det här avsnittet, första delen av Efeserbrevet, om egentligen om enhet. Så att det här som vi gör tillsammans, det är att bygga upp det här Kristi kropp som är ett. Ja, så ska vi säga att församling och kyrka, det har jag kanske sagt redan, det är liksom samma ord i den grekiska texten, ekklesia. Och vi använder ordet församling eller kyrka beroende på hur det har översatts. När vi säger kyrka så är det kommer faktiskt från grekiska också. Och det betyder det som hör Herren till. Och du och jag kan inte avgöra vem som hör till Kristi kyrka i världen. För att det är en sak, den som har gett sitt liv åt Jesus hör till Kristi kyrka i världen. Och Herren känner det sina, står det också på ett ställe. Så det är Gud som vet vem som hör till den här kyrkan i hela världen. Men nu kommer vi att hålla oss väldigt mycket i Efeserbrevet 4. Och om man börjar läsa där från början, de sju första verserna, så låter det så här. Det är Paulus som skriver. Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda, var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp, en ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Ska vi be. Herre, välsigna det här ordet och välsigna de ord vi ska läsa. Herre, låt det få bära frukt i våra liv. Herre, låt oss få se på något vis den där vägen till att utföra den här tjänsten att bygga upp din kropp i världen. Att vi kan bli de som du använder i världen för dina syften, för det som du har planerat för att människor ska komma till tro. Det jag vill betona i de här verserna som vi läste, det är att här står att gör allt ni kan för att bevara andens enhet. Det kommer inte av sig själv nämligen, verkar det som, att bevara andens enhet. Utan det kan hända att det behövs att vi anstränger oss lite i att bevara andens enhet. Och jag tycker att det här stämmer ännu mera i våra dagar än det kanske gjorde då. Om ni tänker, när jag vill ta reda på någonting så går jag ut på nätet och så får jag 10 olika åsikter om hur det egentligen är. Och till och med allt det jag säger idag så är det någon annan som på nätet säkert tycker annorlunda. Och i den situationen, hur ska man bevara andens enhet? För nu är det ju människor som vill väl många gånger, men att vi får så mycket information. Och det ena drar oss dit och så drar den andra dig dit. Och hur är det då med vår andens enhet ibland oss när vi dras av lite olika saker? Alltså det här uppmaningen, gör allt ni kan för att bevara andens enhet. Den är mycket viktigare nu än det var kanske på Paulus tid. Och den är också mycket svårare. Och då tycker jag att det är så skönt att säga att ändå så har Gud tänkt på det här. Jag tror att det finns verktyg och redskap och vägar att bevara andens enhet. Jag ska ta ett ord till som handlar om som Jesus själv, han bad för sina lärjungar innan han lämnade dem. I Johannes 17 och 20-21 så bad han: jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett och att det ska vara i oss liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Andens enhet, den kommer av att vi är i Jesus och i Fadern. Och vi kommer in i den gemenskapen när vi välkomnar Jesus som vår frälsare och vår Herre. Och här antyder Jesus att om vi är ett, då ska världen tro att Fadern har sänt Jesus till världen. Alltså, det blir ett hinder för tron på Jesus om vi inte är måna om andens enhet. Men det är ju liksom inte bara en organiserad enhet som vi på något vis ska pressa oss in i. Utan enheten kommer av det att vi är i Jesus och i Fadern. Det är därför vi kan vara ett, även om vi är väldigt olika. Och andens enhet betyder ju inte att vi blir likadana, att vi går i takt, att vi har likadana kläder, att alla ber för sjuka men ingen evangeliserar eller något sånt där. Utan vi har ju så otrolig variation på hur man kan vara fast man är i andens enhet. Vi har fått olika gåvor, läste vi alldeles just, allt eftersom Kristus har fördelat dem. Vi kan inte göra någonting utan Jesus. Utan mig kan ingenting göra, säger Jesus. Men vi har fått de här gåvorna för att betjäna varandra och världen. Vi ska ut också med de här gåvorna. Och det här gäller individer, församlingar och till och med samfund. Att vi är inte lika. Vi kan ha fått olika uppdrag. Vi kan ha fått olika gåvor. En församling kan ha sin egen vision och inriktning och sätt att arbeta. Men om den är ett med Kristus så är den också ett med resten av kroppen. Fast den kan se väldigt annorlunda ut än vissa andra. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg, tycker jag, att det är på det sättet. Hej! Härliga ljud. Fortsätt. Så vi kan inte isolera oss från resten av Kristi kropp. Och när vi bygger församlingar, samfund och alla möjliga strukturer, så får inte det bli med höga väggar som avskärmar oss från resten av Kristi kropp. Utan vi behöver ha den här visionen att vi är ett med Kristi kropp allihopa. Kristi kyrka i världen. Ett av djävulens vanligaste trick, det är ju när jag har hittat någonting i Bibeln som är jättebra, som jag tror jättemycket på, som inte mina vänner i församlingen ännu har upptäckt. Jag kommer med det och jag är jättelycklig. Titta vad jag har hittat. Och så säger de, aha. Men de fattar inte riktigt. Och så står jag där och liksom, men fattar ni inte? Nej, men vi måste nog tänka på det. Och vad gör djävulen då? Jo, han säger, ja, men du har nog kommit lite längre än dem. Eller hur? Du är nog lite mer avancerad. De förstår inte, liksom, undrar om det är någonting att satsa på det här gänget egentligen. Och så frestas man att liksom dra sig ur sammanhanget och göra sin egen grej. Det är väldigt vanligt det här. Men vad som är lika vanligt, det är ju också att vi vet nog. Så kommer den här högt flygande människan som har hittat något litet vers i Bibeln. Jo. Vänta tills du blir 60 år. Eller vänta tills du har mött livet som det är på riktigt. Och så liksom föraktar vi den här som har kommit med någonting som de har fått från Herren. Tänk nu när båda de här möts. Vad händer då? Det spricker. Om ingen liksom förstår att jag kanske kunde ta det här på ett annat sätt. Det spricker. Och det är så vi får de här små sekterna. Som kanske har en grej på gång. Som en ledare som alla lyssnar på. Och så far det vart det far. Och så har vi en församling som inte blir välsignad av det där ordet. Och så har vi en sekt som far vilse. Så det här är ganska allvarligt. Därför är det så viktigt att tala om det här med att bevara andens enhet. Vi hör ihop. Och vi måste ha lite tålamod med varandra. Och vi behöver också lite tänka. Är det här nu så att jag borde ändra på mig lite? Någonstans. För att vi ska få framgång. Nå, hur kan vi uppnå och bevara den här andens enhet? Det är ju den frågan vi kanske sysslar med just idag. Jo, vi läser att Gud har satt vissa tjänster i sin kyrka för det här. Att hjälpa de troende att utföra sitt uppdrag. Vi läser i Efeserbrevet 4 och 11 till och med 13. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst. Att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron. Och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Ser ni vilket härligt mål det finns för allt det här? Att vi ska nå fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Och bli fullvuxna. Församlingen har fått sådana här tjänstegåvor. Som man kan kalla det. En del säger bara tjänster. Andra säger tjänstegåvor. När man säger tjänstegåvor. Så menar man att det är Gud som har gett de här personerna till sin församling i världen. Och de utför en tjänst. Och så stod det att det är vi som ska bygga upp Kristi kropp. De ska utrusta det heliga. Till sin tjänst. Så vi har fått en väg att komma till enheten i tron, andens enhet. Och nu är det ju så att den enheten jag pratar om, det är faktiskt andens enhet. Det är ju inte bara det där att vi ibland säger samma ord, men så har vi inte kontakt med anden. Enheten kommer av att vi hör till honom. Och jag tänker nu lite berätta om de här tjänsterna som nämns här. Apostlar, profeter, evangelister och herdar och lärare. Det står en del om det, hur det var i praktiken. Och jag tror att det är bra att komma ihåg att det här är nu då inte den kompletta uppsättningen av gåvor och tjänster. Men det här är väldigt bra exempel på sådana tjänster som kanske också verkar vidare, på ett vidare fält än bara i en församling. De håller ihop det hela, de utrustar folk och så bygger vi själva med Guds hjälp den här kroppen. Apostel som nämns först här. Det betyder utsänd eller sändebud. Och man kan säga att apostelns tjänst på ett sätt är en kombination av alla de andra tjänsterna också. Därför att aposteln har framförallt i uppgift att gå till ett nytt område, starta församlingar, bygga upp någonting nytt från grunden. Och då kan man behöva ha lite av läraren, man kan behöva ha lite av evangelistens gåva och profetens också, därför att man behöver kunna se vad som ska göras. De första 12 apostlarna hade ju en särskild ställning i Bibeln, därför att de hade varit med Jesus och deras uppdrag var ju att föra ut berättelsen om Jesus så klart och tydligt som möjligt till följande generationer. Och det är genom dem som vi har fått reda på allting som vi vet om Jesus från evangelierna. Men i Nya testamentet så är det också andra än de där 12 som kallas apostlar. Paulus, han kallar sig hedningarnas apostel. Han visste att han hade blivit sänd till de som inte var judar. Han skulle berätta för dem om Jesus. Att det gäller dem också. Och det är därför som vi läser så mycket av hans skrifter, tror jag. För vi är de där som inte är judar. Så läser vi Paulus och så förstår vi bättre när vi har läst Paulus. Jag ska läsa bara för att få en slags ögonblicksbild av hur det kunde fungera. Så läser vi Apostlagärningarna 14 och 21-24. Det här är om Paulus och Barnabas som kom till staden Derbe. Och de var utsända av församlingen i Korint för sitt uppdrag som apostlar. Men de var också väldigt medvetna om sin kallelse från Gud. Det står så här. De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och Iconium och Antiochia och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sa att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike. I varje församling insatte de äldste åt dem och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på. Sedan tog apostlarna vägen genom Pisidien och kom till Pamfylien. De här apostlarna, de predikade ordet. De bildade församlingar. De undervisade de nytroende. De insatte ledare i församlingarna. Och sen drog de vidare och grundade några nya församlingar. Så jobbar apostel. Och så i våra dagar så har vi missionärer som arbetar på det viset. De kommer till en plats, arbetar ett tag tills det blir en församling. Och sen startar de nya församlingar. Jag har sett, jag tror att jag känner några apostlar som jag har sett i verksamhet i Tanzania. Och det är underbart att vi får ha dem där. För att det är ju så det sprids ut. Och de har en viktig funktion som vi inte får glömma bort i våra dagar. Vi tänker apostlar, det var någonting som hade med Nya Testamentet och Bibeln att göra. Och idag så har vi bara pastorn. Eller något sånt där, tänker vi. Fast det också finns med här. Men vi behöver alla de här tjänsterna. Det andra som nämndes där i Efeserbrevet var profeter. Och de här profeterna, de kunde verka i en församling eller över ett större område. Och profetens uppgift är att framföra budskap direkt från Gud. Vi tänker ofta i första hand på när vi får budskap om framtiden. Men profeten kan också säga någonting om nuet. Så att det är profeten framförallt bär fram ett budskap direkt från Gud. Och vi tar ett exempel på det också. Från Apostlagärningarna 11:27-30. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia. En av dem som hette Agabus steg fram och förutsade genom anden att en svår svält skulle drabba hela världen. Den kom också under Claudius regering. Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde för att hjälpa bröderna som bodde i Judén. De gjorde så och sände hjälpen med Barnabas och Saulus till det äldste. Här ser vi hur en profet kommer in i en konkret situation. Och det ledde också till någonting. Församlingen lyssnade på profeterna som sa att det skulle bli en hungersnöd. Och så samlade de ihop mat och skickade till dem som bodde i Judén för att hjälpa dem. Och kännetecknet på en sann profetia från Gud, särskilt om framtiden då, är att den går i uppfyllelse. Och det där finns ett kriterium ändå i Gamla testamentet. Så står det någonstans att om profeten säger att det ska bli så här och det blir så, då är profetian från Gud. Om det inte blir så, då är han inte från Gud. Så det behöver man kunna pröva. Och här har vi exempel på det, att det hände. Den där hungersnöden kom också under Claudius regering, står det här. Så det var en riktig profet där, Agabus. Och de andra som också var med. Profeter är ju svåra att tillsätta så här som vi tillsätter äldste och församlingsledare och diakoner. På något vis, det som är deras tjänsteintyg, det är ju att de har fått profetians gåva av Gud. Och när de säger någonting så händer det. Och när de säger någonting så blir det till hjälp. Men varje budskap som de kommer med, profeterna, det behöver vi pröva. Man kan inte bara springa iväg för att någon säger att nu ska du gifta dig med Lasse, eller du ska gifta dig med, ja, eller du ska göra det och du ska göra det. Man behöver liksom ha bekräftelse någon annanstans ifrån samtidigt. Men det kan bli en stor hjälp om en profet kommer. Jag har nog varit med om det så där liksom, någon kommer säga, hur är det? Skulle du inte kunna börja med det här? Är inte det här någonting som... Har du tänkt på att du kunde göra det här? Och så tänker man, ja, det har jag faktiskt. Och så får jag hjälp liksom att komma igång. Det är en profet in action. Det behöver inte vara någon som skriker med väldigt höglöst att så säger Herren. Men det kan vara så också. Särskilt på stora konferenser om de inte har ljudanläggning. Så kan det behövas lite volym. Men att det är viktiga redskap. Och det står att förakta inte profetior, men pröva allt, står det. Och behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Så du ska behålla det goda som du får, men pröva profetian. Och falska profeter finns det ju. Och de kan göra mycket skada, men om vi håller oss till det här att vi prövar det mot ordet och mot... Jag tror också att i församlingen finns sådana som har fått gåvan att skilja mellan andar. Och det är i sådana här tillfällen som det är väldigt viktigt att ha den där gåvan. Att vi har att den gåvan finns i församlingen. Att vi kan skilja mellan andar när det kommer profeter och säger allt möjligt. Så kan vi behålla det som är bra, som stämmer med ordet och som vi också får... En inre frid över, för det är ofta så som de här andliga nådegåvorna fungerar. Ja, det här är nog från Gud. Jag märker det. Det finns någon som kanske kan bekräfta det också. Att, jo, det här, så här ska vi nog göra. Så här, det är viktigt. Att vi tar de stegen när vi har med profeter att göra. Då blir det välsignat. Nu kommer jag till evangelister. Som jag skulle vilja se lite fler av i vår församling och i vår rörelse överhuvudtaget, evangelister. Evangelister, de är Okej, vi är alla kallade att föra vidare vår tro. Men de har en särskild gåva att göra det effektivt. När de kan, på något vis så är de i det där flödet från Gud att när de träffar någon så kan de väldigt snabbt komma in på tron och övertyga människor att Jesus lever, han finns där. Gud söker dig och Jesus har dött för dig. Så tar de emot Jesus. Och de är framförallt engagerade i de första stegen i en människas liv, väg på i en människas första steg på trons väg, skulle jag säga. I Apostlagärningarna 8:39-40 så läser vi om en som var evangelist. Han hade också avskilt som diakon i församlingen i Jerusalem, Filippus. Och han, jag kan inte läsa hela sammanhanget, det blir för långt. Men han hade i alla fall blivit tillsagd att gå ut på vägen. Och så kom det en etiopisk hovman körande med sin vagn. Och så läste han, satt och läste Bibeln och förstod ingenting. Men så gick Filippus fram till vagnen och frågade om han förstår vad han läser. Och sen utgående från det där bibelstället så kunde han berätta för honom att, om Jesus. Och så blev han döpt, den här hovmannen. Och så står det i Apostlagärningarna 8:39-40. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus. Och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. Filippus kom till Asdod och gick omkring och predikade evangeliet i alla städer tills han nådde Caesarea. Här ser vi en som inte satt fast på ett ställe utan han for omkring och han predikade. Och så blev folk frälsta. Och de här människorna ska vi bara ta vara på. Vi ska inte kräva att evangelisten ska stanna där och liksom bygga väldigt länge. Evangelisten ska få igång människor. Det är de som kan tala till människor så att de tror. Sen kommer de här andra och gör sitt och så byggs det en församling. Men det här är liksom de där, vad ska vi säga, det här är den där stubinen som tänder alltihopa, evangelisten. Och det behöver vi be om att få, för att vi är lite svaga på det här, skulle jag säga. Människor som naturligt och enkelt kan berätta om tron för sina medmänniskor. Det ska vi be om. Nästa tjänst så skulle jag vilja slå ihop herdar och lärare. Ni kommer ihåg kanske, ni som lyssnar, när vi pratade om den lokala församlingen, att där fanns de äldste som kunde vara herdar och lärare. Och det handlar om att ge mat åt församlingen. Andlig mat. Ordet. Men de här lärarna ser vi också exempel på att de inte bara var i en församling och undervisade där. Utan de kunde resa omkring. Vi ska se här. Här kommer ett längre avsnitt från Apostlagärningarna 18:24-28. Så står det. Till Efesos kom en jude som hette Apollos, en bildad man som var född i Alexandria och mycket kunnig i skrifterna. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dop. Nu började han predika frimodigt i synagogan. När Priscilla och Aquila hörde honom tog de sig an honom och förklarade Guds väg grundligare för honom. När Apollos sedan ville ta sig över till Akaja uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna att de skulle ta emot honom. Han kom dit och blev till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro. Han motbevisade nämligen judarna med kraft och bevisade offentligt utifrån skrifterna att Jesus är Messias. Här ser vi en som han hade, dels så hade han ju fått utbildning men också en kallelse att undervisa. Och han satte igång. Men det var inte så. Han förstod inte allting från början. Men tänk då att Priscilla och Aquila tog honom. Och så sa de. Det är jättebra det du undervisar. Och så finns det här. Så vi undervisade honom om dopet. Att det inte bara var Johannes dopet. Utan det finns det här dopet i faderns och sonens och den helige andes namn. Och så förklarade de det bättre och så kunde han, då var han utrustad och så kunde han åka vidare. Och så for han från församling till församling och blev till jättestor välsignelse. Jag tycker om den här historien för att jag känner mig ibland som Apollos. Jag har stått och undervisat någonting och sen efteråt så, ja men det fanns ju det där. Eller så har någon berättat för mig, det var ju så där. Och så har jag undervisat så där. Tänk om någon kunde komma till mig och säga, det stämde, det var nog bra. Och så är det här också bra som du kunde kanske lägga in till där. Så ska vi behandla våra lärare och våra de som är i tjänst i församlingen. Men precis som det gäller profetior så behöver vi också bedöma undervisningen i våra församlingar. För det står i första Petrusbrevet 4:11 säger Petrus: om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans äran och makten i evigheters evighet. Amen. I enlighet med Guds ord. Så att när någon undervisar, kolla med ordet. Stämmer det? Står det så där faktiskt? Och har det den betydelse? Och sen tar du emot det. Är det från Guds ord så, yeah, nu förstår jag. Så här är det. Så kan du gå vidare. Och så har också läraren ansvar inför Gud. Inte bara så där allmänt ansvar, utan det är inför Gud. För att Jakob, han säger i Jakobs brev 3:1: mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Alltså om man vet någonting och gör tvärtom, så är det ju värre än om man inte visste. Det var inte så farligt att Apollos inte visste. Men när han fick hjälp så rättade han till sig och så kunde han bli till stor välsignelse. Men det är illa om man inför Gud liksom vet att så här borde det vara, men så gör jag av någon anledning undervisar jag annorlunda. Då får jag ju en strängare dom än den som inte visste. Det är om lärare. Så nu har vi talat om de där fem tjänsterna: apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Och vi gör klokt i att hålla dörren öppen till goda influenser från sådana här tjänster. Från andra håll också. Jag tror inte att varje liten församling kan ha hela uppsättningen sådär så bra som det borde av alla de här tjänsterna. Så därför så ska vi vara öppna när Herren låter oss få del av undervisning, av profetiska budskap, av allt det andra. Vi kanske kan kalla någon evangelist någon gång också från något annat håll att göra någonting. Inte ens ett helt samfund behöver ha hela sanningen. Utan jag är sån där att jag vill hålla det öppet. Men jag prövar ju allting med ordet. Och jag vill ju att den enhet som uppstår faktiskt är andens enhet. Att det är någonting riktigt med den enheten. Men vi behöver varandra. Vi behöver andra också. Och så bygger vi tillsammans och så prövar vi det vi får inför ordet och i bönen. Och när vi gör det så ger det ett resultat. På grund av alla de här tjänsterna så står det i Efeserbrevet 4:14 till och med 16 när man fortsätter att läsa. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran. När människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Vilka fantastiskt fina ord. Alltså det finns en möjlighet att komma till det här. Att inte längre vara barn som kastas hit och dit. Och idag är det där jätteviktigt. För vi, Det kommer många vindar i läran, det gör det. Den ena säger så, den andra säger så. Och det ena är mer fantastiskt än det andra. Men om det är grundat på Bibeln så tar vi emot det. Om det inte är det så behöver vi inte kastas iväg av det. Vi får växa upp som det stod tidigare. Och den som håller ihop alltihopa, det är ju Kristus. Ju närmare vi kommer honom, desto närmare kommer vi varandra. Det är en sån där grundtanke som jag alltid har märkt att den stämmer också. Jag kan träffa på folk från väldigt annorlunda sammanhang, men så är det här någonting. Och så när man kollar så är det, de älskar Jesus, och det gör jag också. Och det är det som liksom håller oss samman. Jag kan ju berätta hur det var när jag växte upp på missionsstationen. Så min erfarenhet av andra kyrkor, det var en enda. Jo, i varje by där vår församling byggde en kyrka, så byggde katolska kyrkan sin bredvid, eller så nära som möjligt. Och så kommer jag ihåg det där att man gick förbi dem där, så var det ju alltid en Maria-bild där inne. Och liksom, det var ju inte så det står i Bibeln att vi ska ha det här med helgondyrkan. Så liksom det var min enda erfarenhet. Så jag fick för mig att pingstvänner, vet ni, det är de enda rätta. Så levde jag när jag var barn alltså. Förstås, så där tänker ett barn. Det måste ju vara så. Eftersom bara pingstkyrkan var riktig och det där hade en massa som inte var riktigt. Okej, så utvecklades jag. Jag kom till Finland och var tonåring. Och till min förvåning så var det plötsligt ett gemensamt möte med missionsförbundet. Va? De sjöng samma sånger. Det var något ord som var lite annorlunda i deras sångbok. Men de pratade om samma sak. Och det, jag fattar ingenting. Ja, men är de också pingstvänner? Jag kommer ihåg, det var ju gamla missionshuset i Träsk. Så hade vi gemensamma möten. Och det var liksom det var en helt ny uppenbarelse för mig. Men så ännu mer konstigt, för att illustrera det här med att de behöver inte vara som vi. Så en dag, jag jobbade i Marango med vår radiostudio i Tanzania. Mitt i allt kommer det in flera nunnor, helt nunneklädda. Och så sa de, det är så härligt att vi lyssnar alltid på er. Vi lyssnar alltid på det här radioprogrammet. Vet ni, vi har en bönegrupp och vi har blivit andedöpta. Och ni är så härliga. Och jag kände att, vet ni vad? Vi är syskon. Trots alla deras dok. Fast de hör till den där hemska kyrkan som jag fick lära mig när jag var liten. Men de älskar ju Jesus. Så här kan det vara. Det är det som är grejen liksom. Kristus fogar samman oss. Det är han som håller samman oss. Och det är hans kropp som vi betjänar med allt vad vi gör. Vi får växa upp och bli allt mer som Jesus. Vi växer upp till honom som är huvudet. Och sen står det här att han fogar samman kroppen och den hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Vilka är varje led? Jo, du är led. Och jag är en led. En del är stora och starka, kanske apostlar. De får bära lite mera. En del är som du och jag. Särskilt som jag. Ibland så undrar jag, är jag blindtarm? Eller vad jag är? Ibland undrar jag, liksom, har jag någon nytta? Men det, kanske det är en typ av stödjande funktion det också. De har visst kommit på att blindtarmen fortfarande faktiskt har en funktion. De som vet det här. Förr trodde de att den inte hade det. Och så där kan det vara. Varje led, varje medlem får stödja kroppen. Så det är det jag pratar om idag. Att andens enhet behövs för att församlingen ska kunna utföra sitt uppdrag. Att göra Jesus känd. Och vi har fått olika gåvor, men betjänar helheten. Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare har till uppgift att utrusta och förbereda Jesu lärjungar för att tjänsten att bygga upp församlingen. Det är liksom inte de som gör allting utan de tränar. Det är så det går vidare. Sen är det kanske någon av dem som de har blivit tränad som också blir en av de här med de där tjänsterna. Och att mogna i tron det är att växa upp till Kristus som är huvudet för församlingen. Så målet är alltid att komma närmare Jesus. Det får inte vara några andra sådana här målsättningar med det vi håller på med. Vi ska komma nära honom. Och det är han som fogar samman oss till en fungerande kropp där alla har sin uppgift och samverkar i kärlek. Det var det som jag hade idag. Ska vi be ännu lite. Herre, tack att du vill välsigna oss. Hjälp oss att kunna ta det här som vi har hört och tillämpa det i våra liv. Herre, hjälp oss att se det att det är inte någon annan som, inte bara de där andra som har till uppgift att bygga upp kroppen, utan det är vi. Och vi kan få hjälp av de här tjänstegåvorna. Herre, hjälp oss att ta emot allt det vi får som går ifrån dig. Hjälp oss också att berömma det som kommer att det är med ditt ord överensstämmande. Tack att du hör oss.